Välkommen till Hjärtats rum Järvsö med mig Ida Vinterhaven. Idag har jag en väldigt, väldigt speciell gäst som jag är så glad över att kunna presentera för er. Och det är Emelie Kajsdotter. Välkommen Emelie.
Tack.
Vad roligt att ha dig här.
Roligt att vara här, eller roligt att se dig, för det var ju en stund sedan.
Jobbar.
I fysisk form.
Ja, ni som lyssnar, vi spelar in på Skype så vi har ju faktiskt förmånen att se varandra. Även om inte ni ser oss så gör vi det. Jag tänker, det kanske är allra enklast att du presenterar dig själv för lyssnarna. Vem är du?
Ja, alltså, vem är du är ju en helt omöjlig fråga att besvara. Det tror jag vi har konstaterat. Men om man inte
vi alls...
Ja. Om man inte vet alls så får man ju, då gör man ju ofta så att man presenterar sig med vad man gör. Och det kan man ju göra då. Att, nej men jag har ägnat ett liv åt att kommunicera med andra arter än människor. Det är väl en väldigt kort... det har ju format mig så mycket att man kanske kan, att det kan besvara frågan vem man är.
Och vart är det du bor och verkar nu?
I norra Bohuslän. I Tanums kommun, inne i, ja, mellan Tanum och Dalsland. Det är ju såna här skogsområden som ingen är så intresserad av. Det finns ganska bra med utrymme.
Lite som Hälsingland alltså.
Ja. Det är inte havet och det är inte... Ja, det hamnar liksom lite... Det är något man passerar liksom.
Och där har du väldigt många hästar.
Vad sa du?
Och där har du väldigt många hästar.
Jag har väldigt många hästar och väldigt många andra djur, konstaterade vi. När vi kom in på det här med att behöva hitta ny betesmark och sådär. Och hur man skulle presentera verksamheten. Så insåg jag och de som hjälper till med det här projektet att det här är möjligtvis den största fristaden för djur i Sverige. Ja. Och kanske i Skandinavien. Och jag tittade ut genom fönstret och tänkte att när blev det det? För det har ju aldrig varit en plan. Att nå någon form av struktur. Liksom.
Det är väldigt unikt att ha skapat en sån fristad för så många olika djur.
Det började ju, jag flyttade hit ut 1995. Då var jag 21 år och förstod att jag inte skulle bo i stan, så långt var jag med. Därför att jag klarade inte av det rent, eller jag insåg att jag växte upp i Göteborg, att den öppenheten som krävs för att kunna kommunicera, släppa in djur, alltså när kommunikationen sker genom att man öppnar upp sitt jag på ett empatiskt sätt, så ökar det sårbarheten. Det är ganska rejält. För att bo i en stad upplevde jag att jag egentligen behöver att skärma av den sårbarheten. Tänker jag, det behöver ju absolut inte stämma för alla människor. Men så var det för mig. Jag förstod att ska jag göra det här, vilket jag förstod att jag nog skulle, så behöver jag vara i en annan miljö.
Just det.
Så jag var 21 när jag flyttade från stan till landet och hade ju egentligen ingen aning om vad... Och så väntade. Så det var en spännande omställning där som pågick. Och sen byggde det på. Liksom. Det byggde på av att jag levde med väldigt låga utgifter. Jag bodde ju i alla fall i, svårt att svara på hur länge, men jag var 15 år i alla fall i, på, ja, vad var det där huset? 25 kvadrat tror jag. Och vedeldat och ingen lyx liksom. Vilket hade varit bortkastat på mig ändå. Jag skulle gärna bo i en trädkoja. Alltså, det kanske jag gör till slut. Jag tänker mig att det är ett idealiskt boende, åtminstone en stor del av året.
Vad är det som gör att det är idealiskt?
Ja, men vara uppe i en trädkrona så där länge liksom. Ja. Att man inte bara är där en kort stund utan är där.
Det skulle jag faktiskt kunna tänka mig. Det finns någon väldigt stark... Jag har sett att det finns sådana turistträdkojor uppe i norra Norrland. Men, ja, fantastiskt.
Och så men, träd som är intresserat också.
Ja, precis. Och det här är ju jättespännande. Du säger så, för när man väl har börjat tänka så, så kan man inte sluta. Men om man inte har börjat tänka så än, berätta.
Ja, nej men. När jag flyttade hit så hade jag med mig den folkilskna ponnyn Pyret. Mm. Som ju var startskottet för mig. Och hennes historia är berättad många gånger. Men hon... jag träffade henne på en ridskola i Göteborg då när jag växte upp. Och hon var så ordentligt folkilsken av rimliga skäl, tänker jag. Särskilt i efterhand.
Mm.
För som du säger, att ju mer man börjar att se världen inte längre som ett objekt utanför en själv, utan som en samling av oändligt många likvärdiga individer, så ändras ju saker och ting.
Mm.
Då blir det komplicerat att vi köper och säljer djur och att vi har en förväntan på vad de ska göra för oss.
Ja.
Så jag tänker att en häst protesterar mot att ofrivilligt ha blivit såld och placerad på en plats som man inte har valt, med en uppgift som man inte passar för och så. Mm. Det är väl egentligen ganska sunt.
Ja.
Men sett ur ett annat perspektiv så har inte djur rätten till en röst. Liksom. Så att ett djur som protesterar beter sig dumt. Mm. Och förväntas antingen straffas till lydnad, eller att man hittar snälla vänliga sätt att ändå uppnå målet att det ska fungera.
Mm.
Fortfarande är problematiken att man inte faktiskt har frågat den andra utifrån ett fullständigt likvärdigt perspektiv, där man är beredd att respektera svaret. Och det är ju så vi själva vill bli bemötta i våra relationer egentligen.
Ja, verkligen.
Vi vill inte att våra nära anhöriga ska ta beslut över våra huvuden och att vi förväntas leverera någon slags tacksamhet då i det sammanhanget.
Mm.
Även om människor också i många delar av världen och i många tider också har varit ägda.
Verkligen.
Eller objektiverade, så problem, det är ju inte över liksom, för människor heller.
Mm.
Och det är definitivt inte över för djur. Men det gick ju liksom inte att kuva den här ponnyn.
Nej.
Och någonstans så tror jag att det fascinerade mig. Jag förstod att hon hade någonting som andra hästar på den här ridskolan inte, i alla fall utåt sett, uttryckte.
Mm.
För många av dem blev ju efter en tid i verksamheten ganska avstängda. Mm. Och då tycker jag man ska vara noga med att poängtera att så måste det inte vara på en ridskola. Det är inte så att det automatiskt händer på ridskolor. Det hände på den ridskolan på den tiden.
Mm. Mm.
Jag vill också säga att det har skett stora förändringar där. Men man kan se samma sak i andra verksamheter där hästar bara, eller djur bara förväntas leverera.
Mm. Mm.
Att de blir, jag tror vi känner igen det allihop på något sätt. Men de här avskärmade, likgiltiga individerna.
Precis, avtrubbandet.
Ja, som har gått in i någon slags apati. Där man bara tar sig från den ena punkten till den andra.
Och där tänker jag, finns det inte egentligen en likhet mellan oss stressade människor, att när vi har liksom kört på väldigt hårt i väldigt informationsintensiva miljöer, så kan vi hamna i samma läge nästan. Ja. Att vi blir trubbade och inte riktigt tar in.
Jag tror det. Och att det också, jag skulle säga, att känslan av meningsfullhet försvinner.
Mm. Mm.
Även om djur ofta verkar poängtera att inte finns någon mening med tillvaron, därför att meningen att leva är stort nog. Mm. Men upplevelsen av meningsfullhet skulle ju vara någonting annat.
Ja, just.
Och den tycks också försvinna när det bara handlar om att gå i mål varje.
Mm.
Den känslan tror jag inte vi egentligen kan leva utan.
Nej.
Någon längre tid i alla fall. Det kommer att påverka oss mer än vad vi tror, tror jag.
Ja, men jag känner också själv när jag har lite distans nu till min storstadstillvaro, att flera av de stora företag där jag jobbar, så blir man ganska illa klämd liksom. Alltså, det förväntas ett visst mått av lydnad där också, att man ska falla in i en viss ram, att man, en del saker är okej, andra inte, och då menar jag inte såna här vanliga mellanmänskliga regler, utan en del saker som liksom, när man kliver åt sidan, så känner man att det där var inte riktigt kanske friskt. Så.
Mm.
Och att det är en väldig skillnad när man sen sitter ute på landet och rår sig själv.
Ja. Ja, det finns liksom mellanrum på något sätt.
Ja, precis.
Både i tid, alltså tid och rum. För djur tycks ju, eller andra arter tycks ju, tid och rum på något sätt vara samma sak nästan. Det upplevs så, alltså utan tid inget rum och utan rum ingen tid. Alltså så lever man och är i materien, så rör sig också tiden.
Det är ju spännande. Är det någonting som du själv kan praktisera på något sätt?
Ja, alltså, eller jag tänker att, hur ska man nu säga? Att den här öppningen till att ta in världen, alltså nu pratar vi om det här att vara, hur det upplevs att vara ett objekt, eller att vi själva gör världen till ett objekt.
Mm.
Och det där tycks ju, i alla fall nu i stunden, allt ändras ju beroende på vad man upplever, men där jag står nu så känns det som människans kanske största problem.
Mm.
Vi får svårt att lösa stora världspolitiska dilemman och miljöomställningar och så om vi fortsätter att bara tolka en värld som befinner sig på avstånd.
Mm. Mm.
Och om man ser till vårt eget mående så tycks det också vara, det är lite problematiskt att vi har ställt oss bredvid.
Just det.
Det har säkert funnits kortsiktiga vinster, det vill säga jag kan använda resurserna hur jag vill, för jag kommer inte känna hur trädet upplever att bli huggt, eller hur djur i liksom livsmedelsproduktionen upplever sin väg därigenom och så. Och det jag på ett ganska skuldfritt sätt kan bli ganska framgångsrik.
Mm. Mm.
Och det är ju ett tag då, tills vi är nu ungefär. Där resurserna, ja, det börjar kännas att vi börjar gräva i botten där på en del resurser. Och vi har klippt sönder liksom så många system att vi vet inte hur vi ska sätta ihop dem igen.
Nej.
För att vi kan bara relatera till de synliga delarna egentligen. Alla de osynliga delarna är fortfarande ganska betydelselösa. Mm. Så, vi förstår inte varför. Ja, men jag hugger ner ett träd och sätter dit ett annat. Jag sätter dit två andra. Vad är problemet? Liksom? Mm. Ja, det är ganska många problem egentligen.
Visst.
Att vi inte skulle kunna ta ut några träd alls. Men att vi inte har en relation till den naturen vi liksom angriper.
Mm.
Det, tänker jag. Och den andra världen som skulle då bestå av att vi släpper in världen. Därför att jag också, om jag ska släppa in världen så måste jag också in i världen. Och det är där den här sårbarheten kommer då. Men det är ju just bara det. Ett litet kliv bredvid egentligen.
Ja.
Det svåra i det är ju att det är osynligt och ogreppbart, och det är svårt att förstå hur det där hur ska se ut.
Mm.
Men det ligger ju inte egentligen alls långt bort. Det är ju exakt bredvid.
Mm.
Och då tänker jag att den där tystnaden som infinner sig längre ifrån civilisationen, den kan ju på sitt vis utgöra en slags påminnelse om mellanrummet.
Mm.
Jag är inte hela tiden matas med stimuli.
Nej.
Så kanske jag kommer ihåg något annat.
Mm. Mm.
Eller jag hinner så andas klart eller så.
Någon coaching brukar man prata om just att liksom den logiska delen av hjärnan bara liksom sprutar ut tankar hela tiden.
Mm.
Medan den högra delen av hjärnan är den som står för bilder och visualiseringar och förmågan att, om vi pratar andlig coaching också då, knyta an till någonting som är större än oss.
Mm.
Och då att sättet att få det här tankechattret att ge sig, det är verkligen att bara sitta och göra ingenting.
Mm.
Någon form av meditation så att det blir tyst. Och först då så kan vi öppna upp.
Ja, det kräver ju någon slags liten väg ut mellan raderna. Som ju säkert ser väldigt olika ut för olika människor. Och jag förstår ju att det också finns människor som löser detta mitt i miljöer med mycket intryck. Mm. Och det är beundransvärt. Men jag är inte en av dem. Så jag tog mig ut längre ut då. Och hamnade här.
Har du några övningar som du gör eller någon metod eller teknik liksom för att öppna upp och komma in i den här andra delen?
Nej, alltså jag skulle nog säga att jag inte har det. Men jag tror att det består av därför att det från början för mig hände spontant. Den första gången det hände för mig var ju med den här folkälskna ponnyn. Jag tittade på henne. Hon stod i sin uppunden i spilta var det också då. Jag vågade inte gå in där eftersom hon var så arg. Men jag stod utanför och så tittade vi på varandra. Och där skedde ju någonting som man sen kan ägna en livstid åt och försöka förklara för sig själv eller andra. Men vad som hände var att väggen som på något vis separerar våra medvetanden togs isär. Och det betyder inte att vi gick in i någon slags symbios där jag trodde att jag var hon. Eller det hade ju blivit någon form av hallucination eller projicering, tänker jag.
Mm.
Utan det var mer som att två individer fanns i samma upplevelsesfär. Liksom. Som att vi var två individer som delade den exakta samtida upplevelsen av varandra. Och därmed upphör ju såklart behovet av ord och förklaringar, i alla fall i den stunden.
Ja.
Vilket jag tänker kanske är orsaken till att andra arter inte uttrycker sig verbalt. För det, när skulle man hinna få fram det?
Mm.
Och kanske framförallt varför? Och då upplevde jag hennes värld inifrån. Och hon gjorde ju samma i förhållande till mig. Vilket gjorde att för att uppleva henne fullt ut måste jag också uppleva mig själv fullt ut. Och där är kanske en utmaning. Därför att jag tänker att vi har så många lager av skydd för saker som vi antingen inte klarar att uppleva i oss själva. Eller kanske ännu oftare tror att vi inte kommer att klara att uppleva inom oss själva.
Mm.
Vi har så många ridåer av versioner av oss innan vi kommer in i mitten på något vis. Och då tänker jag att man kanske inte kan skapa en sån här mötespunkt. Alltså jag tänker att det var också Mio noga med att man kan göra medvetna steg ända fram till dörren. Liksom. Du kan ställa det på tröskeln, men sen huruvida någon möter det eller inte, det styr man inte över. Där är det någon slags nåd, liksom, om det händer eller inte. Där finns det ingen rättvisa. Man kan ha gjort allting rätt. Det händer ingenting. Man kan ha klantat till allt. Och det händer ändå. Sådär. Där är det någon större bild. Jag tror att det finns en slags jämställdhet. Den är på ett stort plan. Liksom. Tänker jag mig. Så, men man skulle ju kunna förbereda sig för att möjliggöra sådana möten genom någon slags upprepad självrannsakan då. Alltså ju mindre illusioner om det egna jaget, ju närmare världen på något sätt.
Hur har du själv jobbat under den här livsresan så långt med att skala av lager?
Jag tänker att man gör det så länge man lever. därför att jag tror att vi bygger på dem fortare än vad vi förstår. Liksom. Jag tänker att människan är som en sån här som kardborrknäppningar. Eller så här flugpapper. Liksom. Alltså allting som passerar skapar vi en identitet kring.
Ja.
På något sätt. Och då får vi ju börja om igen.
Mm.
Så jag tänker att alla de här andliga vägarna, det finns ju massor också med väldigt gamla etablerade vägar. Och de innehåller ju ofta upprepning.
Mm.
Att meditera ett antal gånger om dagen eller ber ett antal gånger om dagen. Så jag tänker att man måste det. Eller nu gör inte jag det, för att ibland gör jag det och ibland glömmer jag det. Och oftast när jag behöver det så har jag en ursäkt för att inte göra det, och så som alla människor. Men jag tror att det är livslångt. Det är inte så att vi en dag har rensat klart och så sitter vi där och är färdiga. Så behöver vi inte det. Så jag tror inte det är så. Jag tror ju verkligen på det här kinesiska first you chop wood, then comes enlightenment, then you chop wood.
Mm.
Alltså, först hugger du ved, sen kommer upplysningen, sen hugger du ved. den tänker jag gäller för oss alla.
Det gör den. Finns det någon av alla de här andliga lärorna som du känner dig mer besläktad med än andra? Eller?
Jag tänker att det drivs man av någon slags längtan. Oftast mot något man inte helt kan definiera kanske. Mm. Någon kanske den längtan skulle definiera som Gud. Men Gud är ett krångligt begrepp som också skulle kunna lägga sig i vägen för den.
Mm.
Tänker jag, beroende på vad man har för erfarenheter och kulturella minnen och så. Men jag tänker att svarar man mot den här inre längtan så kommer det ju visa sig vägar.
Mm.
Och jag tänker att ingen är bättre eller sämre av dem.
Nej.
Utan det handlar ju egentligen bara om var någonstans finns det någonting för mig. Liksom.
Mm.
Mm. Så när vi bråkar om det. Och tycker att man har rätt eller borde informera andra om hur det är och sådär.
Mm.
Men jag skulle säga att när min längtan drog iväg mig runt i världen i sökande och också naturligtvis hem in. Så har det länge varit taoismen.
Mm.
Jag stötte på en liten översättning av Tao Te Ching, eller Tao Te Ching heter det väl om man skulle uttala det rätt. I en liten bokaffär i Göteborg, en översättning av Stephen Mitchell som jag tyckte var så otroligt mycket mer poetisk än många andra. Så den har jag läst då sedan dess. Vilket nu, om man, ja, jag kan inte ens räkna hur många år det är, men det är ju över 30 år med den här lilla boken då. Och därför att jag tycker att om man fördjupar sig i taoismen så kommer man till mellanrummet.
Mm.
Man skulle kunna tolka det som att det ska vara någon balans då mellan yin och yang och något harmoniskt liv. Men jag har valt att inte tolka det så. Utan att den beskriver de här motsättningarna som på något sätt bara finns i förhållande till varandra.
Mm.
Finns inte yin, finns inte yang. Så. Men hittar man båda så slinker man kanske möjligtvis ut emellan där. Och uppstår ett annat fält. Och det tycker jag, som då Dao betyder ju vägen.
Mm.
Och då det känns som att just i den där översättningen, i den där pyttelilla boken som går att få plats med en vanlig liten jackficka liksom.
Ja,
så syntes det där. Alltså då kunde man, det gick att ta sig ut genom den boken på något sätt.
Mm. Mm.
Så därför har den följt mig. Och sen senare i livet så kom taoismen in där. Men jag skulle också säga att möte med kristendomen har spelat väldigt stor roll också.
Mm.
Oftast inte den kyrkliga vägen för min del. Men genom att resa i Mellanöstern och liksom besöka de här historierna.
Mm. Mm.
Och uppleva dem ur andra perspektiv.
Mm. Jag tänker själv att
denna mysticismen finns ju i alla vägar egentligen.
Ja. Och jag har ingen insikt i andra religioner, men kristendomen, som ju är den jag är uppväxt i så här till vardags. Liksom. Mm. Även om jag inte bekänner mig till den så som vuxen, så känns det som att det innehåller väldigt mycket sagoberättande som har kommit kanske ur fantastiska, underbara händelser som var på riktigt. Men sen så har det liksom blivit så förvanskat att till sist känner man inte riktigt igen det.
Nej, och det är väl också att jag tänker att där man placerar en grupp människor så får man problem med makt.
Ja,
precis. Och var man än, jag tänker att det är ingen idé att beskylla religionerna för maktmissbruket, för att det uppstår i alla system.
Ja.
Så länge de systemen antar en hierarkisk form, tänker jag.
Mm, precis.
Och det är en annan stor del av det här arbetet med hästarna. Att hitta, okej, om andra arter inte lever efter den där självklara hierarkin som vi förutsätter. Vad gör de istället? Och så.
Och det är ju jätteintressant. Vad gör de istället, Emily?
Ja, men vad de gör istället verkar ju vara. Det finns ju både en väldigt praktisk förklaring. Och så finns det en mycket mer andlig förklaring. Mm. Också, tänker jag. Och den praktiska verkar ju bestå av att en omnipotent ledare helt enkelt inte, den individen finns inte. Alltså det finns inte en häst eller hund eller varg eller rådjur eller, som är bäst på allt och därmed är kung över skogen och talar om vad alla andra ska göra. Den historien verkar inte finnas. Nej. När man frågar naturen själv. Och samma verkar ju gälla för en hel del beteendevetare och andra intresserade människor.
Ja.
Att man märker att ju mer man fördjupar sig, ju mer löser de här förväntade resultaten upp sig. Mm. Vi förväntar oss att se linjära maktstrukturer och då ser vi ju det. Mm. Ett tag i alla fall.
Mm.
Men fortsätter vi och stanna kvar och låter saker få unfold på något sätt, så veckla ut sig, så ser vi andra dimensioner i det.
Ja.
Och då skulle det kunna vara så att det också effektivare ur överlevnadssynpunkt skulle vara att var och en använder maxkapacitet vid rätt tidpunkt.
Mm.
För att det skulle vara det absolut mest effektiva sättet att använda resurserna.
Mm.
Det skulle också förmodligen då vara den rakaste vägen för individen att uppleva sig själv fullt ut. Och då inte utsättas för det du beskrev om där med att jobba i system där man på något vis behöver att skära av sina egna kanter för att passa in och förvandla sig till det som ska levereras och så.
Mm.
Och då, för då blir det att om jag verkligen gör det jag innerst inne är liksom designad för, då kommer det uppstå en slags välmående. Jag skulle också säga att djur som beskriver att de har hittat det, de beskriver nästan alltid en djupt liggande stolthet också. Alltså att det finns någonting, man är stolt över det man ger till helheten. Att jag vet vilken pusselbit jag är och jag står för det. Och det finns inget förminskande eller förtryckande i det. Hur bra jag än blir på det så betyder inte det att, så sker inte det i förhållande till att någon annan måste bli sämre.
Nej, just
det. Som vårt karriärsklättrande och våra tankar om konkurrens bygger ju på att vi slår ut varandra egentligen.
Just det.
Ja. Det är ett förfärligt slöseri med resurser om man ser det på det sättet. Och då skulle jag också säga att om man då pratar vi människor om platta organisationer. Men jag tror det här är ingen platt organisation. Det här är liksom ett virvar av ett klot. Liksom. Det här är en struktur som alltid ändrar sig då. Därför att vem jag var igår och vem jag är idag kommer inte vara exakt samma. Och så beror det på situation.
Mm.
Beror det på om någon har blivit äldre, dött, någon ny har fötts. Och därmed går mamman till den in i en annan uppgift. Och, alltså, det här är en slags konstant rörlig dynamik.
Just det.
Så när vi letar efter att etablera fasta relationer till våra djur, det vill säga att okej, när vi får en ny häst så testar den oss, men sen är testandet över och de vet vem som bestämmer och så rullar det på. Det där skulle kanske inte vara naturligt då egentligen, utan det naturliga skulle vara att vi fortsätter att ompröva varandra. Konstant egentligen. Och där får man ju en fantastisk övning på självrannsakan om man vill ha det. Man får det även om man inte vill ha det. Men man kan också tänka att nej, jag vill inte ha någon självrannsakan. Du har ingen rätt att ge mig en jobbig känsla. Och därmed straffar man djuret för att den liksom, för dess jämnbördighet eller för dess ifrågasättande.
Men vad tror du? För jag tänker att många djurmänniskor, även hästmänniskor, har en väldigt liksom fin inställning till sina djur. Egentligen så sitter det långt in i hjärtat att man liksom älskar sitt djur högt. Och man är inte riktigt medveten om den skada ens beteenden kanske skapar. Hur kan man börja utforska den här vägen utan att drunkna i skuld och skam? Liksom?
Ja, alltså jag tänker att vi drunknar nog lite i skuld och skam i perioder. Det finns sådana hål. Så var det ju för mig också. Att jag kom fram till. Men jag kan inte rida alls. Jag kan aldrig mer sätta mig på en häst. Eller jag kan inte ha någon hund. Det går inte. Vi får sluta med allt. Liksom. Och sen så har man svängt den pendeln. Jättelångt ut i ena kanten då. Mm. Åker den ner igen. Och så lugnar man ner sig lite. och så får man väl se. Men vem är jag innerst inne då? Och vem är du innerst inne?
Mm.
det, om vi släppte det helt fritt liksom. Om jag bara sätter mig bredvid dig i hagen nu. Vad kommer vi fram till?
Mm.
Man skulle kunna ägna sig åt saker som inte innebär ett omedelbart målsökande. Till en, liksom, bara för att ha tid och till reflektion.
Mm.
Finns det ju djur som verkligen tycker om målsökande. Som älskar att springa fort eller prova en svår dressyrrörelse. Eller hoppa ett jättehögt hinder. Eller. Det är inte så. Men för att komma fram till om det verkligen är sant eller inte. Eller om de gör det för att de bara inte... De har aldrig haft något val.
Nej, precis.
Så kanske man måste trycka på någon slags pausknapp. Och, så, och starta från ett vitt papper på något sätt.
Mm. Mm.
Och då skulle man ju som du säger kunna konstatera att ja, men det enda som egentligen håller oss samman i grunden är ju någon slags stark, villkorslös, icke-fördömande kärlek.
Mm, mm.
Det är därifrån vi kommer och mycket troligt utifrån alla tänkbara vittnesmål av alla arter är att vi också återvänder till någon sån punkt när vi dör.
Just det. Mm.
Så på något vis är det det vi innerst inne består av om vi letar tillräckligt länge. Men det funkar inte med någon sån ytlig snabb variant. Utan det är väldigt mycket skalande och så lite korta glimtar och så. Men om vi förutsätter att jag dras till det här djuret av kärlek och att det kanske är till och med besvarat i någon grad för att det inte kan vara något annat innerst inne, allra längst in. Då behöver vi kanske inte ägna oss åt att bekräfta det i så himmelens hög grad genom förstår du hur mycket jag älskar dig? Jag ger dig massor med mat eller förstår du hur mycket behöver du verkligen mig? Alltså vi gör ju djur också hjälplösa eller vi söker så mycket bekräftelse. Jag tänker lydnad handlar kanske inte bara om kontroll alltså när vi kräver lydnad utan också att vi har ett jättestort bekräftelsebehov.
Mm.
Att eftersom vi står utanför skapelsen på något sätt som vi pratade om innan där, så är vi också osäkra på om vi är välkomna tror jag.
Mm.
Så det finns en osäkerhet inför om det här djuret verkligen kunde välja så skulle hon inte vara med mig. Det är klart att hon hellre skulle vara med andra hästar eller var helt fri. Eller, det finns ju också någonting, en djup känslomässig osäkerhet i våra relationer som gör att vi binder våra partners, liksom, vare sig de är människor eller andra arter.
Mm.
Så att vi kan garantera att det inte blir lämnade, för det blir så smärtsamt. Liksom.
Nej, precis.
Om man försöker att ta bort alla sådana system och bara sådär, ja men en häst som tycker om att bära, jag träffade en häst igår på jobb. Han var jättenöjd med att stå liksom grimma och täcka lös i ridhuset med en människa han tyckte om på ryggen. Och vi gjorde ingenting annat än pratade. Men han var kalasnöjd efteråt. Då var det en perfekt umgängesform. Men att man kan prova lite mer varande. Det betyder ju inte att vi inte kan göra saker. Men syftet kanske inte behöver vara målet i det.
Nej, precis.
Man skulle kunna plocka ner det lite och se vad blir om vi tillåts att som ja, de jordanska hästarna säger också att skaparen skapade världen genom att tillåta den att vara och då är inte tillåtandet det här så det handlar inte om makt eller att man har befogenheter att utan jag låter dig bara vara.
Ja.
För att jag bara låter dig vara så finns du. Det är en väldigt fin tanke. Så då skulle man kunna tänka sig att både jag själv och den andra. Vi kommer uppstå i förhållande till varandra. Om vi bara låter det ske egentligen.
Det är väldigt, väldigt vackert. Det här bara låta vara.
Mm.
Kommer jag till exempel här hemma då. Så har vi en stor skogsbacke. Som skulle behöva... Liksom vara tillgänglig för hästarna tycker jag då i mitt praktiskt logiska tänkande. Så ifall att det blir liksom väldigt kraftigt gräs och sådär. Men för att det ska vara möjligt så skulle man då behöva ta ner träd.
Mm.
Och liksom, när man istället tänker på det här andra sättet så känner man ju så här. Jag vill inte ta ner ett grässtrå en gång. Liksom. Hur kan jag liksom hantera en sån sak?
Ja, den där är ju svår.
Då
kommer vi också in på de här jättesvåra ämnena. Vad ska vi äta och sådär. Det är ju ännu svårare.
Ja.
Men jag tänker att vi befinner oss i ett slags ekosystem. Även om vi nu har klippt sönder det. För att vi inte har förstått att det finns så mycket osynliga trådar.
Mm.
För att bara tugga ta oss rakt igenom. Liksom, och så inser vi så vill vi inte göra det mer. då vill vi inte röra något. För att vi vill inte förstöra mer. Jag tänker att det är en ganska naturlig känsla att nå fram till. Och sen kommer det svåra då. Hur ska vi interagera? Och kan man fråga andra arter. Men hur interagerar de? Jag vet att du har getter. Och getterna här har förklarat att det är en spännande idé faktiskt. Att när de äter någonting så har ju de inte ihjäl det. Oftast inte i alla fall. Utan man äter gräs och på så vis så blir rötterna stärks, tillväxten stärks. Man trampar också på gräset och liksom masserar omkring rötterna så att plantan rubbas lite, så blir den ännu starkare. Liksom. Så rör du dig rätt och äter rätt så kommer det du äter att bli livskraftigare. Det är en spännande idé. För oss är det ju krångligare för att vi skördar. Vi äter upp hela moroten. Liksom. Vi äter upp andra individer och så. Men det gör ju rovdjur också. Men skulle vårt interagerande ändå kunna stärka trädbeståndet? Skulle det finnas ett sätt för dig att ta ut några träd som förstärker de återstående träden? Så att du egentligen har förstärkt liksom, trädkroppen. Och då tänker jag att det kanske skulle vara möjligt. Det kanske skulle vara möjligt också, även om jag äter upp moroten, tänkte jag när jag pratade med getten om detta. Så kanske jag skulle kunna låta vissa morötter fröa av sig. Och jag kanske skulle placera dem på ett sätt. Alltså jag skulle ju fortfarande kunna, även om jag skördar vissa, ändå kunna i det utvidgade morotsjaget ändå ha bidragit till den arten. Tänk om människan skulle kunna fungera så. Då hade vi ju slutat att vara en förstörande kraft på planeten. Men jag tänker att vi måste ju ändå hoppas att det går. Även om det är en omställning. Och då gissar jag att det är ingen annan som kan svara på den frågan än träden.
Nej, precis.
Går det att liksom göra någonting här som stärker träden?
Precis.
Och gagnar helheten på gården? Och då kanske svaret är nej. Och då kanske du inte kan använda den trädkullen på det sättet. Eller så är det ja, och så kommer du på ett sätt. Liksom.
Ja, precis.
Men jag tror det är bara att vi inte tar det för givet. För annars hade du bara tänkt, vad bra, vi har en trädkulle. Då kan vi flytta hästarna dit om det blir för kraftigt bete för skäckisarna mitt i sommaren. Så bra, jag sätter ett paket. Så hade man ju tänkt.
Ja.
För det finns ju ingen ondska idé, utan det är ju bara en bra idé. Liksom.
Ja.
Förutom att den inte innehåller något osynligt.
Nej, precis. Den syn till mer än bara en liten tiondel, mikrodel. Ja. Men, och det här får vi också då tänka på, Emily, det här paradiset som du har skapat nere hos dig. Jag vet att du sa till oss i somras att man vet aldrig hur länge det varar. Men just nu finns ett fönster, så just nu gör jag det här. Men nu är paradiset lite hotat. Är det så?
Ja, alltså allt beror ju på vilket perspektiv man ser det. Man önskar ju alltid att saker som är bra bara ska fortsätta i det eviga, eller hur?
Ja.
Och eftersom det här projektet har startat helt utan resurser. Alltså jag har inget stort hemligt arv eller pengar i någon låda. Eller jag har ingen större inkomst än någon annan människa. Utan att allt det här finns beror ju på att jag har vägrat backa från den drömmen. Och en av de sakerna är ju då att jag äger väldigt lite mark. I den, nu tycker jag att ägande i förhållande till mark kräver ett eget ämne. Men vi kommer ändå dit.
Förstår jag.
Den enda marken som inte ägs av någon annan person är ju den ena vinterhagen. Allt annat är arrenden, och de har ju haft något väldigt långsiktigt över sig, för att de som äger de här markerna har varit väldigt, eller är väldigt positiva till det vi gör. Och det är också väldigt många olika markägare, för jag tänkte att det är bra att inte sätta allt på ett kort, utan ha ett väldigt spretigt nät, så att går någon del sönder så faller inte allt samtidigt. Men 2022 bestämde sig väldigt många saker för att falla samtidigt. Och både på ett väldigt privat plan och också på att två stora betesarrenden försvinner. Det ena säljs nu under våren, och det andra blir troligtvis en solcellspark om ett par år. Och då har man en situation av att hälften av betesmarken är borta. Och har man då 65 hästar, nästan 70 betande hästar på sommaren. Mm. Så är det liksom inte bara att hitta någon liten plätt för att lösa det. Och då tänker man, aha, är det kanske är slut nu då. Jag kanske ska montera ner det här. Saker har ju sin livstid.
Mm.
Det kan jag inte riktigt montera ner det, för att vi har inte djur som kan flytta härifrån.
Nej.
Det får ju monteras ner över längre tid då, av att man inte tar in några nya djur och så låter man det dö av. Och det är ett sätt att göra det på. Därför att man själv blir äldre och man kommer inte leva exakt likadant alltid. Men så är ju frågan om, men är det här verkligen bara min idé då?
Mm.
För när det här blev känt så reagerade ju många personer på att, ja, men vad kan vi göra liksom? Vad finns det i den här historien? Och det finns då en idé som jag tror är långsiktigt väldigt bra, oavsett hur den kommer att manifesteras och hur lång tid det kommer att ta. Mm. Men det är att samla ihop pengar så mycket vi bara lyckas. Och det är ju ingenting som vi vanligtvis gör, utan allting har ju bara rullat på med någon slags grundläggande tillit. Jag har aldrig behövt tänka på något liksom, det har bara löst sig. Aldrig liksom blivit rik eller haft pengar över, men det har alltid funkat.
Mm.
Men nu plötsligt, tänk om vi kunde samla ihop en gigantisk klumpsumma. Då skulle vi antingen kunna köpa loss den här gården som är till salu.
Mm.
Och rädda upp det betet. Eller så lyckas vi inte med det. Men då skulle vi kanske kunna köpa något annat bete. Någonstans i närheten. Därför att. Och tanken är då att starta en stiftelse. Och vad är det med den här idén då? Som jag tror ändå är. Det här skulle kunna bli så väldigt bra, tror jag. Mm. Därför att när vi tar hit en häst till exempel, så har vi en policy att då skrivs den hästen över på mig. Det är jag som har tillstånd nu med länsstyrelsen och så.
Mm.
Och därmed kan man säga att hästen äger sig själv. Jag ser inte mig som ägare, men ingen annan äger den. Alltså när vi skriver över en häst så är den friskriven. Därmed har den en egen röst.
Ja.
Tänk om man skulle kunna ge en egen röst åt en liten bit av planeten.
Mm.
Det är en väldigt spännande tanke. Att vi helt enkelt inte bara friskriver jul. Då kan man säga att vi har ju den här vinterhagen. Vi får göra en liten grej bara här hemma. Men nu är det ju inte en liten grej.
Nej.
Och jag tänker också att, som jag då insåg. Förstod att det var den största fristaden. Men jag tänker också att det finns någonting i att frigöra en lite större areal förhoppningsvis då på något sätt.
Mm.
Som inte är någons, utan den blir ju stiftelsens. Och därmed är det ju ingen person, alltså det är inte hemma hos någon.
Mm.
Vilket också skulle liksom påverka positivt att man inte går in i det här personifierande ägandet eller det här är mitt och ja. Utan det blir en slags neutralitet på den platsen som då kan kanske att man skulle kunna pröva den visionen där. Och då skulle man ju kunna fördjupa det som vi pratade om med träddungen där hemma hos dig till exempel. Jo, men om vi nu låter den betesplanerande hästen och den här marken få interagera helt fritt. Vad kan vi lära oss av det här? Skulle det här kunna vara en början för människan att kliva in i skapelsen? Inte bara andligt utan helt konkret. Liksom.
Ja,
öppnar en bit mark att kliva in i. Och det skulle ju kunna förklara varför. För jag har verkligen sökt betesarrenden som aldrig har varit svårt att hitta. Men under den här perioden som vi inte har behövt något extra bete. Så är det två nötköttsproducenter som har tagit varenda arrende i hela området. Så det är ganska tydligt att liksom, något arrende kommer vi inte hitta. Liksom. Så vi kan inte fortsätta som förut. Den vägen är stängd. Liksom. Måste hitta en annan väg. Och då är det ju antingen ge upp eller tänka annorlunda. Och ge upp skulle ju drabba djur. Och det är inte riktigt tid för att ge upp heller. Vi är mitt i ett väldigt spännande flöde. Liksom.
Jag bara börjar.
Ja, så då tänker jag att ja, men skulle vi då på väldigt kort tid. För vi försöker ju i första hand att rädda det här betet som vi känner till. Mm. Då har vi bara på oss i mitten på mars. Men att vi satsar allt vi har då. Den här korta tiden som vi har. På att samla in allt vi lyckas med. Liksom. Och då. När det började att rasa. Liksom, på ett personligt plan. Människor flyttade härifrån. ganska liksom komplexa saker uppdagades. Och ja, Fanny sa så här att när någonting större ska, det är en klok liten häst, när något större ska passera igenom personen så behöver personen krossas. Och det kan man ju förstå. Alltså, ja. Ska du hälla väldigt mycket vatten genom en kanna så kommer den gå i bitar. Men frågan är om du väljer att se det som något dåligt eller inte. I alla fall så tänker man att, nu tappade jag bort den här ursprungstråden där. Men i alla fall att vi samlar ihop allt vi har för att på något sätt förverkliga den här visionen då. Och då, när det rasade så där, då förklarade hästarna att den här platsen ska bäras av väldigt många små goda gärningar och intentioner. Då tänker jag att det troligaste är då att, för det är väldigt få av oss som sitter på någon slags förmögenhet. Att det här kanske bara går att förverkliga genom väldigt många små.
Ja.
Och det betyder ju i så fall att vi har rätt kort tid på oss att berätta den här historien och se hur många som är intresserade. Och vad vi då kan få ihop kan utgöra grunden till en stiftelse. Och stiftelse är en spännande juridisk form. En stiftelse kan inte skapas utan det den är satt att förvalta. Det vill säga du måste ha mark eller kapital.
Först.
Och sen skapa stiftelsen. Så du kan inte skapa den först.
Nej, nej.
Men stiftelsen ägs liksom. Så när en stiftelse då juridiskt äger marken. För juridiskt, nu ska vi ju in med det här osynliga, icke-linjära in i tiden. Och hur kan vi göra det utan att allt bara går sönder liksom? Det är det som är frågan. Men en stiftelse består av en grundidé som skyddas in i framtiden förbi enskilda personers död. Så att marken ägs eller skyddas eller förvaltas då av sina egna värderingar. Även när ingen av oss längre sitter i den här respektive kroppen. Och det känns ju som en riktigt bra tanke.
Det känns som en jättefin. Men vad skulle hända med stiftelsen då, tänker du, den dag du inte finns här på jorden längre?
Ja, men då tänker jag att det finns andra människor som har ett intresse av att fortsätta utforska människors väg in i skapelsen. Och eftersom den här hemmagården och Vinterhagen finns och vi då förhoppningsvis också har ett bete som är säkrat från marknadens svängningar. För det är ju det handlar om. Så då kan visionen fortleva. Om någon vill plocka upp tråden. Mer än så kan man göra.
Nej, precis.
Tänker jag. Och då är det ju egentligen en ganska naturlig följd av den här expansionen av jaget. Blir också expansionen av platsen. Kanske inte bara i yta, men i att idén går från att liksom. Det handlar inte om att det har börjat med att man räddar individuella djur. Och det gör vi ju fortfarande.
Men
framförallt att det då handlar om att också omsätta den här tanken i förhållande till mark och helhetliga system. Inte bara individer.
Just det. Det är en oerhört vacker tanke.
Ja, och att man då också har med sig den andliga biten in. För det är det som är den andliga biten av vad en flock kan göra då. Att hur kommer det sig att vi... Att använda maxkapacitet vid rätt tidpunkt och ge hela sig till flockens fortlevnad på något sätt. Det är på något vis bara möjligt om jag förhåller mig till någonting som är större än mig själv.
Just det.
För ända fram till den punkten så kommer jag ju att styras av eller lockas av personlig vinning. Därför att jag kommer uppleva personlig vinning som positivt beting. Att jag får mer glass än dig, det är liksom, om jag vill ha all glass.
Ja.
Det är ju där du producerar och vad som händer med dig och sådär. Men om jag är en häst då, så blir det en ganska absurd tanke att men alla andra hästar dör. För de svälter ihjäl och jag har hela prärien för mig själv. Jag kan inte sova, jag kan inte hitta vatten, jag kan inte, alltså jag överlever inte själv. Så jag kommer inte uppleva någon vinst.
Nej.
I att sno åt mig alla resurser. Och därför gör jag inte det.
Nej.
Det finns inget omedvetet i mig som dras mot att göra det. För det finns inget att hämta där.
Nej.
Och Och den totala upplevelsen där då som flockdjur och andra, liksom alla andra arter verkar beskriva, det är att upplevelsen av det separata jaget, mer än historien med pyret på något sätt, är jag själv, jag vet vem jag är. Men i mig, då finns det ju hästar som beskriver jaget som ett expanderande hölje. I mig finns också de andra. Så att jag upplever mig, men genom att vara mig finns också de andra i mig.
Just det.
Och det är det som är en flock. Om inte den inkluderande expansionen har skett, så är det inte en flock, då är det en grupp. Då är det många individer på samma plats. Men det skulle inte vara samma sak som en flock.
Nej, precis.
Och då tänker jag, ja, men det är det här vi måste öva på.
Mm.
Och skulle vi då kunna upplåta ett utrymme att öva på, det gör vi redan. Men skulle det utrymmet kunna fördjupas och bli självbärande in i framtiden?
Mm.
Det är det som egentligen är frågan nu.
Ja.
Och såna förändringar gör man inte, tror jag, om man inte har kniven på strupen. Nej. Hade allting kunnat fungera som förut, så hade ju inte jag börjat rota i det här.
Man
är ju nöjd där man är, så länge det fungerar. Så är det ju.
Det är någonting som skakar om oss.
Mm.
Men Hälsingland är fullt av jättefina betesmarker.
Ja.
Och här billigare.
Det är väldigt långt norrut. Vi vet ingenting. Men det enda som liksom vi vet är att tanken om stiftelse, jo, men dit ska vi på något sätt.
Ja. Mm. Nu har du en ny väg framåt.
Ja.
Ja, det ska bli jättespännande att se, Emily. Och finns det redan nu någonstans där man kan gå in och bidra om man känner för det? Eller
ja,
vänta?
Alltså nu står vi i ett spännande skede. För nu, vi har ju, för att det här ska ske rätt med Skatteverket och med alla regelverk, så sker insamlingen via en ideell förening som har ju syfte att göra detta.
Ja.
Det är den som sen kommer övergå i en stiftelse när det väl finns någonting att skapa stiftelsen kring. Och den heter Friends of Mio.
Friends of Mio.
Mm. Ja, därför att Mio var en häst som verkligen präglade just det här. Hur kan människan praktisera? Och det är det som gör att vi kan ha de här kurserna och utbildningarna. Och för att vi har ändå, det finns vissa, övningarna är omöjliga att förstå. Vi vet aldrig vart vi är på väg. Men det finns ändå någonting som är så pass konkret att vi ändå klarar att mötas. Liksom.
Ja,
så därför heter det Friends of Mio. Och hemsidan heter ju också Friends of Mio. Mm. Och i fredags fick vi vårt organisationsnummer. Vilket betyder att troligen nu under veckan då, så kommer vi också ha bankgiro, Swish, allt det här. Och då kommer vi sätta ihop detta. Och då tänker jag kanske också kan länka till det här samtalet. För här får man ju den djupare förklaringen. Ja. Den kan vi ju aldrig skriva på en,
nej,
på en flyer eller ens på en hemsida, för att det är ingen orkar tugga sig igenom text som ska ha så många dimensioner.
Nej, precis. Mm. Men nu kan
för
ni
att kunna liksom förtydliga det positiva i den här visionen. Ja. Så behöver man ett samtal, tror jag.
Ja, man kanske också behöver personen bakom.
Ja, absolut.
Och den, man får ju den kontakten med dig i det här samtalet. Jag tycker det är jättehärligt. Och vi kan också tipsa om att läsa dina böcker, eller hur?
Ja, ja, de är inte så begripliga, men man kan ju läsa dem.
De är helt underbara. Det finns Sander och tiden, Alla kungens hästar och Det sjunger i gräset, eller hur?
Och Alla kungens hästar är slut på förlag och sånt. Men den finns ju på bibliotek eller i
bokhandeln,
ja, precis.
Ja. Tiden börjar rinna mot sitt slut för den här gången. Jag önskar att vi kunde ha förflyttat oss till det här att det inte riktigt finns något tid och rum, Emily. För då hade vi kunnat fortsätta här.
Ja, men vi kan ju fortsätta i fler avsnitt längre fram.
Det skulle vi absolut vilja. Jättegärna vilja. Jättestort varmt och tack för att du kunde komma idag.
Tack själv.
Ja, det var helt underbart. Och ni kommer att hitta länken till Friends of Mio på sociala medier där jag har lagt ut den här podden. Och googla annars Friends of Mio så kommer ni rätt. Och sen så hörs vi igen här i Hjärtats rum Järvsö nästa måndag. Sköt om er. Hej då!